Kapitel 13. Avtalet. Min satt med korslagda ben i en guldsmyckad stol med högt ryggstöd och försökte försjunka i det läderinbundna exemplar av Harriet Fells Förnuft och oförnuft som låg uppslagen i hennes knä. Det var inte lätt. Visserligen var boken i sig trollbindande. Mäster Fells texter drog alltid in henne i tankevärldar som hon inte ens hade drömt om när hon arbetade i stallet. Hon var mycket ledsen över den rare gamle mannens död och hoppades att hon skulle hitta en ledtråd till varför det hade hänt i någon av hans böcker. De mörka lockarna svängde när hon skakade på huvudet och försökte koncentrera sig. Boken var fascinerande, men stämningen i rummet var tryckande. Rands lilla tronsal i solpalatset var överlastad med guld. Från de vida takfriserna till de höga väggspeglarna som hade hängts upp som ersättning för dem Rand hade krossat. Från de dubbla raderna av stolar av samma slag som den hon själv satt på till podiet i ena änden av raderna och draktronen som stod på podiet. Tronen var en förfärlig pjäs. Utförd i vad de karheinska hantverkarna föreställde sig var tyrensk stil. Den hade ett par drakar som ben, ytterligare två som armstöd och en fler som slingrade upp för ryggstödet. Alla med stora solstenar till ögon. Hela möbeln sken av guld och röd emalj. Den väldiga uppgående sol omgiven av vågiga strålar som var inlagd i det polerade stengolvet förhöjde bara det tunga intrycket. Brasorna som brann i de båda öppna spisarna, höga nog för att hon skulle kunna gå in i dem utan att böja sig, avgav i varje fall en behaglig värme som var desto skönare nu när snön vräkte ner utanför. Och det här var Rands rum. Den känsla av välbehag som det gav henne uppvägde allt det andra. Det var en irriterande tanke. Det här var Rands rum om han någonsin nedlät sig att komma tillbaka. En mycket irriterande tanke. Att vara förälskad i en man innebar tydligen framför allt att behöva erkänna en massa irriterande saker för sig själv. Förgäves vred hon på sig för att försöka hitta en bekväm ställning på den hårda stolen. Men hennes blick sökte sig oavlåtligen till de höga dörrarna, båda prydda med varsin rad förgyllda soluppgångar. Hon hoppades att få se Rand stiga in. Hon var rädd för att få se Charley eller Cadjoan. Utan att tänka på det rättade hon till sin ljusblå rock, fingrade på de små, små snöblommorna som var broderade på slagen. Fler blommor tvinnade sig runt ärmarna och byxorna var så snäva att hon nätt och jämnt kunde dra dem på sig. Det skilde sig inte så mycket från hur hon alltid hade gått klädd, inte egentligen. Hittills hade hon undvikit klänningar, hur mycket broderier det än var på hennes kläder. Men hon var rädd att Charley tänkte få på henne en klänning om hon så egenhändigt måste dra av min det hon hade på sig. Kvinnan visste allt om henne och Rand. Allt. Hon kände hur det hettade i hennes kinder. Det verkade som om Charley försökte besluta sig för huruvida min farshow var en lämplig älskarinna för Rand Althor. Detta ord fick henne att känna sig löjligt uppsluppen. Hon var ingen vimsig liten flickunge. Och samma ord fick henne att vilja se sig skyldigt omkring efter fastrarna som hade uppfostrat henne. Nej, tänkte hon torrt, inte är du vimsig. En vimsig flickunge är förnuftet självt jämfört med dig. Eller så ville Charley veta om Rand var lämplig för min. Ibland verkade det så. De visa accepterade min nästan som en av sig själva. Men under de gångna veckorna hade Charley vridit ur henne som en mangel. Den rynkiga, vithåriga visa ville veta varenda smula som fanns att veta om min och varje gnutta om Rand. Hon ville ha luddet från hans fickor. Två gånger hade min försökt sätta stopp för hennes oavlåtliga förhör och två gånger hade Charley plockat fram ett spö. Utan omsvep hade den förskräckliga gamla kvinnan lagt henne över kanten på närmsta bord. Och efteråt hade hon sagt att det kanske kunde ruska loss ännu någon liten detalj som fastnat i mins huvud. Inte fanns det någon medömkan att hämta hos någon annan av de visa heller. Ljus, vad skulle man behöva stå ut med för en mans skull? Och till på köpet skulle hon inte få ha honom för sig själv. Catchuan var en helt annan historia. Den nästan ofattbart värdiga Aishedén, lika gråhårig som Charlie var vit, verkade inte bry sig det minsta om vare sig Min eller Rand. Men hon tillbringade avsevärd tid i solpalatset. Att undvika henne helt var omöjligt. Hon verkade komma och gå överallt precis som hon ville. Och när Catchuan tittade på Min, om så bara för ett ögonblick, kunde Min inte låta bli att se en kvinna som kunde lära tjurar att dansa och björnar att sjunga. Hon väntade sig hela tiden att kvinnan skulle peka på henne och förkunna att nu var det dags att Min farså lärde sig att balansera en boll på näsan. Förr eller senare måste Rand möta Catchuan igen. Och tanken på det fick Mins mage att vilja slå knut på sig. Hon tvingade sig att böja sig över boken igen. Men då svängde en av dörrarna upp och Rand släntrade in med dragspiran vilande i armväcket. Han hade på sig en gyllene kungakrona, en bred ring av gyllene lagerblad. Det måste vara denna svärdkrona som alla pratade om. Åtsittande byxor som på ett fördelaktigt sätt visade fram hans ben och en grön sidenrock med guldbrodyr som satt fantastiskt bra på honom. Han såg fantastisk ut. Hon la in lappen där Mäster Fell hade skrivit att hon var för söt som bokmärke. Slog försiktigt igen boken och la den försiktigt på golvet bredvid sin stol. Sen la hon armarna i kors och väntade. Om hon hade stått skulle hon ha trampat med foten. Men hon tänkte inte låta mannen tro att hon flängde upp bara för att han äntligen dök upp. En kort stund stod han och log mot henne och drog sig av någon anledning i ena örsnibben. Det verkade som om han nynnade någonting. Men sen snodde han plötsligt runt och tittade bistert på dörrarna. Jungfrurna i korridoren sa inte att du var här inne. De sa knappt någonting alls. Ljus. De verkade beredda att beslöja sig vid blotta åsynen av mig. De är kanske upprörda, sa hon lugnt. De kanske har undrat var du varit, precis som jag. Kanske de undrade om du var sårad eller sjuk eller frusen, som jag, tänkte hon bittert. Mannen såg förvirrad ut. Jag skrev till dig, sa han sakta. Hon fnös. Två gånger. Du hade ashamaner som kunde komma med dina brev och skrev två gånger, Rand Althor. Om du nu kallar det att skriva. Han vacklade till som om hon hade slagit honom. Nej, som om hon hade sparkat honom i magen och blinkade. Hon samlade sig och lutade sig bakåt mot ryggstödet. Om man gav en man medömkan i fel stund kunde det hända att man aldrig lyckades återerövra den mark man därmed förlorat. En del av henne ville slå armarna om honom, trösta honom, dra ur honom all smärta, lindra all hans plåga. Det var så många saker som plågade honom och ändå ville han inte erkänna en enda. Hon tänkte inte fara upp och rusa fram till honom, fråga ut honom om vad som var på tok eller. Ljus, det fick inte vara något fel med honom. Någonting grep henne försiktigt under armbågarna och lyfte upp henne från stolen. Med de blå stövlarna dinglande över golvet gled hon fram genom luften mot honom. Dragspiran svävade iväg från honom. Så han trodde att han kunde le. Han trodde att ett vackert leende skulle få henne på bättre tankar. Hon öppnade munnen för att säga honom ett och annat. Ett och annat som han nog inte alls ville höra. Han tog henne i sin famn och kysste henne. När hon kunde andas igen kikade hon upp på honom genom ögonfransarna. Första gången. Hon svalde för att rösten inte skulle vara så grumlig. Först var det Jaharna Rishma som kom instegande och som vanligt försökte stirra rakt in i huvudet på alla han såg och försvann efter att han gett mig en liten bit pergament. Låt mig tänka. Det stod, jag har tagit Ilians krona. Lita inte på någon förrän jag kommer tillbaka. Rand. Inte riktigt något kärleksbrev skulle jag vilja påstå. Han kysste henne igen. Den här gången tog det längre tid att återhämta andan. Det här gick inte alls som hon hade tänkt sig. Å andra sidan gick det inte särskilt dåligt heller. Andra gången kom Jonan Adley med ett papper där det stod, jag kommer tillbaka när jag är färdig här. Lita inte på någon, Rand. Adley promenerade in när jag låg i badet, tillade hon, och var inte blyg för att titta. Rand försökte alltid låtsas att han inte var svartsjuk, som om det fanns någon man i världen som inte var det. Men hon hade lagt märke till de mörka blickar han gav andra män som tittade på henne. Och efteråt var han ännu eldigare än vanligt. Hon undrade hur nästa kyss skulle bli. Hon borde kanske föreslå att de skulle dra sig tillbaka till sovrummet. Nej, så framfusig tänkte hon inte vara, oavsett hur... Rand ställde ner henne. Han såg plötsligt dyster ut. Adley är död, sa han. Med ens for kronan från hans huvud och flög genom rummet som om han hade slungat den. Just när hon trodde att den skulle slå i draktronens ryggstöd, kanske fara rakt igenom det, stannade den gyllene lagerkransen tvärt i luften och sjönk sakta ner på tronens sits. Min flämtade till när hon lyfte blicken och såg på honom. Det glänste av blod bland de mörka lockarna ovanför hans vänstra öra. Hon drog fram en spetskantad näsduk ur ärmen och sträckte sig mot hans tinning. Men han stoppade henne med ett grepp om handleden. Jag dödade honom, sa han tyst. Ljudet av hans röst fick henne att rysa. Tyst, samma tystnad som i graven. Sovrummet var kanske en väldigt bra idé ändå, hur framfusigt det än var. Hon tvingade sig att le och rodnade när hon märkte hur lätt det var att le vid tanken på den breda sängen. Tog tag i hans skjortbröst och beredde sig på att slita av honom både skjortan och rocken på en gång. Någon knackade på dörren. Min ryckte handen från Rands skjorta. Hon ryggade bort från honom. Vem kunde det vara, undrade hon irriterat. När Rand var där brukade spjutjungfrurna antingen anmäla besökarna eller helt sonika skicka in dem. Kom in, sa han med hög röst och gav henne ett sorgset leende. Vilket fick henne att rodna igen. Då Brain stack in huvudet genom dörren, steg in och stängde bakom sig när han såg dem stå där tillsammans. Den karheinske fursten var en småväxt man, knappt längre än hon, med främre delen av gässan rakad och resten av det huvudsakligen grå håret axellångt. Blå och vita ränder prydde bröstet på hans nästan svarta rock från halsen och en bit ner under midjan. Även innan han vunnit Rands gunst hade han haft stor makt i landet. Nu regerade han här, åtminstone tills Elaine kunde göra anspråk på soltronen. Ers nåd, draken, mumlade han och bugade. Sen till min. Ers nåd, Taveren. Ett skämt, muttrade min när Rand frågande höjde ena ögonbrynet. Kanske, sa Dobrain med en svag axelryckning. Men inte desto mindre går hälften av stadens adelsdamer numera klädda i ljusa färger för att efterlikna hennes nåd min. Byxor som visar upp deras ben och många i rockar som inte ens döljer deras... Han avbröt sig med en diskret hostning när han insåg att Mins rock inte helt dolde hennes höfter. Hon funderade på att tala om för honom att han hade väldigt fina ben fast de egentligen var ganska knotiga, men ångrade sig snabbt. Rands svartsjuka kunde kanske vara härlig om de var ensamma, men hon ville inte att han skulle ge sig på Dobrain. Hon var rädd att han skulle kunna göra det. Dessutom trodde hon verkligen inte att det skulle passa sig. Först Dobrain Taborwin var en man som aldrig kom med plumpeter. Så du förändrar världen du med, min. Rand flinade och knackade henne lätt på nästippen med pekfingret. Han knackade henne på näsan, som om hon var ett barn som roade honom. Det värsta var att hon kände hur hon flinade tillbaka som ett fån. På ett bättre sätt än jag tydligen, fortsatte han. Det pojkaktiga flinet försvann som dimma i solsken. I allt väl i Tyr och Ilian i snåd draken, förhörde sig Dobrain. I Tyr och Ilian är allt väl, svarade Rand bistert. Vad har du att förtälja, Dobrain? Sitt ner, Karl, sitt. Han tecknade mot de båda raderna med stolar och slog sig själv ner på en. Jag har gjort allt ni har gett order om i era brev, sa Dobrain, i det han satte sig mitt emot Rand. Men jag är rädd att jag inte har många goda nyheter att rapportera. Jag ska hämta någonting att dricka, sa min med spänd röst. Brev. Det var inte särskilt lätt att skrida med förnärmade steg i högklackade stövlar. Hon hade vant sig vid dem, men då fick hon att vaja av och an vad man än gjorde. Inte lätt, men med tillräckligt mycket vrede var ingenting omöjligt. Hon skred bort till ett litet förgyllt bord under en av de väldiga speglarna där det stod en silverkanna och några pokaler. Hon tog sig an att hälla upp kryddat vin så att det skvätte och rann över. Tjänarna bar alltid in några extra bägare för den händelse att hon fick besök, även om det sällan var någon som kom förutom Sorrele och en massa befängda adelsdamer. Vinet var bara ljummet, men det var varmt nog för de där båda. Hon hade fått 2 brev, men hon kunde slå vad om att Dobrain hade fått 10, 20. Samtidigt som hon rumsterade med kannan och dryckeskärlen lyssnade hon noga till vad de sa. Vad hade de haft för sig bakom hennes rygg med sina dussintals brev? Toram Riartin verkar ha försvunnit, sa Dobrain. Men enligt ryktet ska han åtminstone vara i livet, dessvärre. Ryktet säger också att David Hanlon och Gerald Mordet, eller Peyden Fane som ni kallar honom, har lämnat honom. För övrigt har jag inkvarterat Torams syster, hennes nåd Ailill, i generöst tilltagna rum med tjänare som är pålitliga. Av hans ton att döma var det tydligt att han menade att han kunde lita på dem. Kvinnan skulle inte kunna byta klänning utan att han fick veta det. Jag kan förstå att ni tagit med henne hit, liksom först Burton och de andra. Men varför storfurst Weyramon eller storfurstinnan Anaella? Jag behöver naturligtvis knappast nämna att även deras tjänare är pålitliga. Hur vet man när en kvinna vill döda en, frågade Rand fundersamt. När hon vet vad man heter. Det lät inte som om Dobrain skämtade. Rand la tankfullt huvudet på sned och nickade. Nickade. Hon hoppades att han inte fortfarande hörde röster. Sen gjorde Rand en gest som för att borsta undan alla kvinnor som ville döda honom. Det kunde vara farligt när hon var i rummet. Hon ville absolut inte döda honom, men hon skulle inte ha någonting emot att få se Sorrele ge honom en omgång med sitt spö. Åtsittande byxor gav inte mycket skydd. Weyramon är en narr som gör för många misstag, sa Rand till Dobrain, som svarade med en nyktert instämmande nick. Jag tog fel när jag trodde att jag kunde ha användning för honom. Hur som helst verkar han nog så glad åt att vistas i draken återfödds närhet. Och i övrigt, min räckte honom en pokal och han log mot henne trots vinet som rann ut på hans hand. Han trodde kanske att det var av misstag. Både lite och för mycket, började Dobrain och drog sig tillbaka med ett tryck för att undvika att spilla vin över sig när min tryckte den andra pokalen i hans hand. Hon hade inte tyckt om sin korta tid som skänkflicka. Jag tackar er snåd min, mumlade han hövligt, men gav henne en sned blick när han tog emot pokalen. Hon gick lugnt tillbaka för att hämta sitt eget vin. Lugnt. Jag är rädd att hennes nåd Caroline och storfurst Darlin befinner sig i hennes nåd Arilins palats här i staden, fortsatte den karheinske fursten, under Cadsuan Cedés beskydd. Kanske är beskydd inte rätt ord. Jag har vägrats att komma in och träffa dem, men samtidigt har jag hört att de försökt lämna staden men forslats tillbaka som ett par säckar. I en säck, enligt en version av ryktet. Sen jag träffade Cadsuan kan jag nästan tro att det är sant. Cadsuan, mumlade Rand, och Min ville rysa. Han lät inte direkt rädd, men mer än bara illa till mods. Vad tycker du att jag ska göra med Caroline och Darlin, Min? Min, som just var på väg att sätta sig på en stol två platser bort från honom, hajade till när hon så plötsligt drogs med i samtalet. Hon tittade dystert ner på vinet som spred sig i en stor fläck på hennes finaste gräddvita sidenblus och en annan fläck på byxorna. Caroline kommer att stödja Elaines anspråk på soltronen, sa hon trumpet. För att vara varmt vin var det mycket kallt och hon betvivlade att fläcken på blusen någonsin skulle gå bort. Det är inte någon syn, men jag tror henne. Hon tittade inte på Dobrain, men denne nickade förnumstigt. I det här laget kände alla till hennes syner. Den enda följden av detta var en stridström av adelskvinnor som ville veta vad framtiden hade i beredskap åt dem och blivit synnerligen missbelåtna när hon sa att hon inte kunde berätta det. De flesta skulle inte ha blivit särskilt glada åt det lilla hon kunde se. Det var ingenting särskilt allvarligt, men långt ifrån de lysande underverk som en marknadssiare förutspådde. Vad gäller Darlin så kan jag bara säga en sak, förutom det faktum att han kommer att gifta sig med Caroline efter att hon väl har vridit ur honom och hängt upp honom på tork. Nämligen att han en dag kommer att bli kung. Jag såg kronan på hans huvud. En sak med ett svärd längst fram. Jag vet inte vilket land den tillhör. Och just det, en sak till. Han kommer att dö i sin säng och hon kommer att överleva honom. Dobrain satte vinet i vrångstrupen, hostade och baddade sig om munnen med en enkel linnenäsduk. De flesta av dem som visste vad hon gjorde trodde ändå inte på det. Min kände sig mycket belåten och tömde det som fanns kvar i sin pokal. Och sen satt hon där fräsande och flämtande och fick rycka fram sin näsduk ur armen för att torka sig om munnen. Ljus, hon måste naturligtvis hälla upp bottensatsen åt sig själv. Rand nickade bara och spanade ner i sin pokal. Så de fortsätter att leva och ställa till besvär för mig, mumlade han. Rösten var mycket mjuk med tanke på att orden var som sten. Han var hård som en svärdsklinga, hennes fåraherde. Och vad ska jag göra åt? Ingen av de båda Aishidir som steg in var Cadsuan, och Min kände hur hennes spända axlar mjuknade igen när hon stoppade undan näsduken. Medan Rafaela stängde dörren neg med Rana djupt för Rand, men samtidigt registrerade den grå systern Min och Dobrain med sina hasselbruna ögon. Sedan bredde också den rundhylte Rafaela ut sina djupblå kjolar. Ingen av dem rätade på sig förrän Rand gjorde ett tecken. De gled fram till honom med en självklar sval värdighet. Förutom att den fylliga blå systern hastigt fingrade på sjalen som för att känna efter att den fanns där. Min hade sett samma gest tidigare hos andra systrar som hade svurit Rand trohet. Det kunde inte vara lätt för dem. Endast vita tornet styrde över Aishadir. Men nu krökte Rand fingret och de kom sättande, pekade och de sprang. Aishadir talade med kungar och drottningar som jämlikar, ibland nästan som till undersåtar. Men likväl kallade de visa dem för lärlingar och väntade sig dubbelt så omedelbar lydnad som Rand. Inget av detta syntes i Marianas släta ansikte. Er snåd draken, sa hon med respektfull ton. Vi fick just veta att ni har kommit tillbaka och tänkte att ni säkert ville bli informerad om situationen med Ethan Mir. Hon kastade bara en hastig blick på Dobrain, men han reste sig omedelbart. Carhanier var vana vid att folk ville talas vid i en rum. Dobrain kan stanna, sa Rand kort. Hade han tvekat? Han ställde sig inte upp. Han såg på dem med ögon som blå is. Draken återfödd i varje tum. Min hade talat om för honom att dessa kvinnor verkligen var hans. Alla de fem som hade följt honom till havsfolksskeppen var hans. Fullständigt trogna den ed de avlagt och lydde därför hans vilja. Men det verkade vara svårt för honom att finna tillit för Aes Sedai. Hon förstod det, men det var någonting som han måste lära sig. Som ni önskar, svarade Marianna och böjde lätt på huvudet. Rafaela och jag har kommit fram till ett avtal med havsfolket. För dem är det avtalet. Den stora bokstaven hördes tydligt. Med händerna stilla på den gråslitsade gröna kjolen tog hon ett djupt andetag. Det behövde hon. Harin din Togara två vindar. Vågfru för Shodains klan som talar för nästa din Reas två månars skeppsfru över Ethan Mir och vars ord sålunda binder hela Ethan Mir har lovat att ställa till förfogande de skepp som draken återfödd behöver. De ska segla när helst och vart hän han än önskar och för de syften han bestämmer. Marianna hade en tendens att bli lite pompös när det inte fanns några visa i närheten. De visa tillät det inte. I gengäld lovade Rafaela och jag och era vägnar att draken återfödd inte ska ändra några av Ethan Mirs lagar, så som han har gjort hos dem. Här kom hon av sig ett ögonblick. Förlåt mig, jag är van vid att läsa upp överenskommelser med exakt den ordalydelse som de avfattats med. Ordet var kustbundna, men vad de menar är vad ni har gjort i Tyr och Carhain. Hon fick någonting frågande i blicken, men det försvann igen. Kanske undrade hon om han hade gjort samma sak i Ilien. Hon hade tidigare uttryckt sin lättnad när han inte hade gjort några reformer i hennes hemland, Andor. Det ska jag väl kunna leva med. För det andra, fortsatte Rafaela och knäppte sina trinda händer framför midjan. Måste ni ge Ethan Mir land? En gånger en mil stort. I alla större städer belägna vid farbara vatten som ni kontrollerar nu eller i framtiden. Hon lät inte lika svulstig som sin följeslagerska, men det var inte långt ifrån. Dessutom lät hon inte speciellt belåten med vad hon hade att säga. Hon var trots allt Tyrenier, och det fanns få hamnstäder i världen som utövade så sträng kontroll över stinhandel som Tyr. Inom dessa områden ska Ethan Mirs lagar gälla framför alla andra. Detta avtal måste också ingås med dem som regerar över dessa hamnstäder så att... Nu var det hennes tur att komma av sig och bli aningen grå om sina mörka kinder. Så att avtalet överlever mig, sa Rand torrt. Han gav till ett strävt skratt. Det kan jag också leva med. Alla städer som ligger vid vatten, utbrast Dobrain. Menar de här också? Han for upp på fötter och började vanka fram och tillbaka över golvet, varvid han spillde mer vin än min hade gjort. En kvadratmil, som ska lyda under ljuset vete vilka besynnerliga lagar. Jag har rest med havsfolket och de är besynnerliga, och då är det inte nakna ben vi talar om. Och vad ska hända med tullar och hamnavgifter då? Plötsligt vände han sig mot Rand. Han blängde på Aes Sedaina som inte brydde sig om honom, men det var till Rand han talade med närmast brysk ton. De kommer att ruinera Carhain på ett år, er snåd draken. De kommer att ruinera varenda stad när ni tillåter dem att göra detta. Min instämde i tysthet, men Rand viftade bara med handen och skrattade igen. Det är kanske vad de tror, men jag vet lite om sånt här, Dobrain. De har inte sagt vem som ska välja markområdet, så de måste inte alls ligga vid vattnet. De måste köpa sin mat av er och leva med era lagar när de lämnar sitt eget område. Så de kan inte uppföra sig hur som helst. I värsta fall får ni ta ut era tullavgifter när varorna lämnar deras fristad. Och vad resten beträffar. Om jag kan godta det så kan du det också. Nu fanns det inget skratt i hans röst och Dobrain böjde på nacken. Min undrade var Rand hade lärt sig allt detta. Han lät som en kung som visste vad han gjorde. Det var kanske Elaine som hade lärt upp honom. För det andra betyder att det är mer, sa Rand till de båda Aesedena. Mirana och Rafaela utbytte en blick och rörde omedvetet vid sina kjolar och sjalar. Sen tog Mirana till orda. Nu lät hon inte det minsta pompös. Tvärtom var hennes ton alldeles för lätt. För det tredje går draken återfödd med på att alltid ha en ambassadör för Athan Mir hos sig. Harin Din Togara har utnämnt sig själv till denna post. Hon kommer att åtföljas av sin vindfinnerska, sin svärdsherre och ett följe. Vad? Röt Rand och flög upp från stolen. Rafaela skyndade sig att bryta in och fortsätta, som om hon var rädd att bli avbruten. Och för det fjärde går draken återfödd med på att omgående hörsamma en kallelse från skeppsfrun över Athan Mir. Men inte mer än två gånger under tre på varandra följande år. I det här laget lät hon lite anfådd och försökte få det sista att låta som en förmildrande omständighet. Drakspiran flög upp från golvet bredvid Rand och han slet till sig den ur luften utan att titta. Hans ögon var inte längre som is, de var fyllda av blå eld. En havsfolksambassadör som ska hänga mig i hälarna, ropade han. Hörsamma kallelser! Han skakade det snidade spjutskaftet mot dem så att de grönvita tofsarna svängde vilt. Det finns ett folk där ute som vill erövra oss alla och mycket väl kan tänkas göra det. De förlorade finns där ute. Den svarte väntar. Varför gick ni inte med på att jag skulle kära skroven på deras skepp när ni ändå höll på? I vanliga fall brukade Min försöka lugna ner honom när han brusade upp. Men den här gången satt hon framåt böjd och blängde på Aesedena. Hon höll med honom fullständigt. De hade gett bort ladan för att få sälja en häst. Utbrottet fick Rafaela att bokstavligen svaja, men Mirana rätade på sig. Även i hennes bruna ögon tändes en eld. Du klandrar oss, fräste hon, med en röst lika iskall som hennes blick var het. Hon var en Aesedé, så som Min hade uppfattat dem som barn, kungligare än en drottning, mäktigare än makten själv. Du var närvarande i början, Taveren, och drog dem precis dit du ville ha dem. Du kunde ha fått dem allihop på knä, men du gick. De var inte alls glada över att ha dansat efter en Taverens pipa. Någonstans har de fått lära sig att väva sköldar, och innan du kommit av skeppet var jag och Rafaela avskärmade, så att vi inte kunde dra fördel av kraften, sa de. Mer än en gång hotade Harin att hänga upp oss i tårna i riggen tills vi kom på bättre tankar. Och åtminstone jag tror att hon menade det bokstavligen. Var glad att vi fick skeppen som du ville ha, Randall Thor. Harin ville ge dig en handfull. Och förresten, när jag nu tänker på det så erkände hon dig formellt som varande Kara Moore. Och måtte du få magknip av det. Min stirrade på henne. Rand och Dobrain stirrade på henne, Carhane igen med gapande mun. Rafaela stirrade med ljudlöst arbetande läppar. För den delen falnade glöden i Miranas ögon som sakta blev större och större, som om hon just hört vad hon själv hade sagt. Drakspiran darrade i Rands grepp. Min hade sett hans vrede närma sig kokpunkten för långt mindre. Hon bad till ljuset om ett sätt att undvika explosionen men kunde inte se något. Tydligen, sa han till sist, är de orden Taveren drar fram ur folk inte alltid de ord han vill höra. Han lät lugn. Min ville inte tänka tillräknelig. Ni har gjort ett gott arbete med Rana. Jag gav er en hopplös uppgift, men du och Rafaela har gjort ett gott arbete. Nu svajade båda Aesirierna till och en kort stund trodde Min att de skulle falla ihop i varsin liten hög av pur lättnad. Vi lyckades i varje fall undanhålla Cadjoan-detaljerna, sa Rafaela och slätade till kjolen med ostadiga händer. Det gick inte att hindra att alla fick veta att vi hade kommit fram till något slags uppgörelse. Men så pass mycket kunde vi hålla inne med. Ja, sa Mirana andlöst. Hon låg till och med i bakhåll för oss på vägen hit. Det är svårt att undanhålla henne någonting, men vi gjorde det. Vi tänkte att ni inte ville att hon skulle... Rands hårda min fick henne att lämna meningen oavslutad. Cadjoan igen, sa han tomlöst. Han tittade bistert på det snidade spjutskaftet i sin hand och slängde det sen på en av stolarna som om han inte litade riktigt på sig själv. Så hon är i solpalatset. Min, säg till spjutjungfrorna utanför att gå med bud till Cadjoan. Hon ska genast infinna sig hos draken återfödd. Rand, jag tror inte, började Min oroligt. Men Rand avbröt henne. Inte bryskt, men obevekligt. Gör det, Min, är du snäll. Kvinnan är som en varg som smyger omkring runt fårkätten. Jag tänker ta reda på vad hon vill. Min tog god tid på sig med att komma upp från stolen och gick sakta till dörren. Hon var inte den enda som tyckte att det var en dålig idé. Eller i varje fall helst skulle vilja vara någon annanstans när draken återfödd mötte Cadjoan Meliandrin. På väg till dörren passerade Dobrain henne med en hastig bugning och till och med Mirana och Rafaela var ute ur rummet före henne, även om de fick det att verka som om de inte gjorde sig någon brådska. När Min stack ut huvudet i korridoren hade de båda systrarna kommit i fart och Brain och nästan småsprang bort längs korridoren. Till Mins förvåning hade det halvdussin spjutjungfru som hade befunnit sig utanför när hon gick in vuxit så i antal att de nu kantade korridoren så långt hon kunde se åt båda håll. Långa kvinnor med härdade ansikten, klädda i Cadin Shore i dämpade grå, bruna och gröna nyanser. Shofa virade om huvudet och den svarta slöjan hängande om halsen. Flera av dem höll i spjut och oxlädersköldar som om de var beredda på strid. Några lekte en fingerlek som hette kniv, papper, sten och resten tittade uppmärksamt på. Fast inte så uppmärksamt att de inte såg henne. När hon gav dem Rands meddelande fladdrade deras händer fram sitt teckenspråk upp och ner längs raderna. Och strax löpte två spänsliga jungfrur iväg. De andra återgick omedelbart till leken, deltog eller såg på. Min kliade sig förbryllat i huvudet och gick tillbaka in. Spjutjungfrorna gjorde henne ofta nervös, men de hade alltid några ord till övers för henne. Ibland respektfullt, som till en av dem visa. Ibland skämtsamt, även om deras humor var minst sagt besynlig. Aldrig förr hade de ignorerat henne på det här viset. Rand var i sovrummet, något som i sig fick hennes hjärta att skena. Han hade tagit av sig rocken, snört upp den snövita skjortan i halsen och vid handlederna och dragit upp den ur byxorna. Hon satte sig i sängens fotända, lutade ryggen mot en av de massiva sängstolparna i midnattsträ och la upp fötterna med anklarna över varandra. Hon hade inte haft tillfälle att se på när Rand klädde av sig förut och nu tänkte hon njuta av skådespelet. Istället för att fortsätta stod han emellertid bara där och tittade på henne.